Hej och välkomna kära lyssnare till LD Brink raka puckar. Och idag är det Stanley Cup-finalfirande med
Henrik Kaveryd
och Björn Lager.
Och Anton Bjurvall som pratade först. Mm. Panthers is the new Stanley Cup champions, som vi brukar säga på engelska.
Det är som vi sa när vi sa att när Oilers hade tagit en match där, så sa vi så här, nu vinner ju Florida nästa.
Ja.
Och det gjorde de inte.
Nej, det tog en sen.
Men de vann.
De vann till slut. Panthers 30-årsjubileer med en första bucklan franchisen. Alexander Barkov blir första finne att lyfta pokalen som kapten. Hatten av, säger man. Lite förvånande, eller tänkte jag att det inte funnits. Men så tänkte jag, i vilka lag har finnar varit kaptener? Minnesota? Nej.
Och
Montreal? Nej. Anaheim? Ja, men fast jag vet inte om det är skönt att det är samma sak och Koivu då, men ja, skitsamma. Kul, jätteroligt för Florida tycker jag. Och
välförtjänt.
Välförtjänt, över en matchserie så var de ju det bättre laget. Men det var jävlar vad det darrigt det var. Det var med darr på ribban fram till sista matchen skulle jag säga. Ja. Under sista matchen kändes det som att Florida bara, nej men hörni, nu behöver vi vinna den
nu
matchen.
Räcker det.
Ja, men precis.
De fick lite stora självan. Vad säger man? Ja, jag kan inte prata längre.
Det är stora självan går bra.
Det är för varmt.
Ja. Ja, det är för varmt i den här friggeboden. Vi försöker vädra, men ja, vi har problem här. Nej, men och sen så verkar de som de ryckte upp sig. Maurice sa väl åt dem att så här, nu är det sjunde matchen, nu går ni ut och kul. För annars så kommer ni för alltid komma ihåg som laget som chokade i Stanley Cup-finalen.
Ja.
Jag har ju svårt att tänka mig en coach som skulle hantera en liksom sjunde avgörande bättre än Paul Maurice.
Nej.
I form av att få sina spelare, precis som du säger Björn, att slappna av. Att bara så här, hörni, njut bara. Ja. Mm.
Och de lyckades ju. Hyman, Dreisaitl, McDavid sköt 4 skott tillsammans. Mm. Varav Dreisaitl sköt 0. Holloway sköt 4 skott själv. Så att uppenbarligen så lyckades ju Florida strypa Oilers. Det de gjorde första 3 matcherna egentligen. Och det de gjorde mot Rangers. Och det de har gjort liksom hela. Ja. Men ja, McDavid tog tag i taktpinnen i match 4-5-6. Och sen så, och hade han inte ork. Jävlar vad trött han var. Och nu ska han ju opereras kanske för en magskada. Så att det är tydligt
att han snittade 23 minuter per match. Eller någonting sånt. 22,5, 23, ja. Tror jag var något sånt.
25 i sista.
Så, var det så? Ja. Men det ska vi väl säga också, att apropå liksom kaptenerna, Barkov stod ju inte riktigt att känna igen heller i de matcherna som de förlorade.
Nej.
För då var man lite så här, okej, vad är det som har hänt med honom? Var det smällen från Dreisaitl eller har han någon efterhängsen skada? För att handledarna såg inte heller riktigt.
Nej. Utom det enda målet de gjorde när de torskade med 8-1 matchen.
Ja.
Jävlar vad snyggt det var.
Ja. Men han var ju tillbaka som sig själv, kändes det som också i match 7 och var dominanten liksom.
Ja.
Och så mål från de som ska göra mål. Det är Verhage och Reinhardt.
Ja. Och Verhage som också screenar Reinhardt-skottet som går in.
Ja.
Och Edmonton lärde sig ju på något sätt att inte jaga ut Florida och jaga puck. Liksom, utan de kollapsade och försvarade sitt mål.
Ja.
Vilket var det de gjorde när Reinhardt bara, men då skjuter jag väl då.
Ja.
Så, tyvärr, Skinner släpper in den. Det var inte hans fel, men det är ändå liksom, det blir ju lite symptomatiskt av att liksom, i slutändan så var det Bobrovsky skärpte sig i sista matchen på ett sätt som han inte riktigt gjorde tidigare. Och laget skärpte sig runt honom. Så här. Man kan inte lägga det på en spelare så, men nej, jag tyckte
men Bobban alltså, första 3 matcherna i finalen hade han 95,8 tror jag, eller någonting sånt. Och de 3 efter hade han, vad var det, 77, alltså det var ju katastrof, verkligen.
Ja, han lämnade ju isen i 8-1-matchen där.
Ja.
Liksom. Och då kändes det lite som att Maurice tog ut honom för att säga, men nästa match är i 5 i Florida så avslutar vi där, så är du pigg och glad då.
Ja.
Men då, Edmonton körde ju över dem egentligen då också.
Även momentum,
om,
absolut.
Den match 5, så det, nu är det ju skönt för Ekman Larsson att det gick bra, men när han slutar spela efter att Kachuk slängt
katastrof.
Sig och gjort världens vackraste mållinjesräddning.
Ja, det är en av de finaste genom tiderna, skulle jag säga.
Och McDavid plockar pucken och OL slutar spela helt och
hållet. Fullkomligt.
Och jag blev så jävla förbannad när jag såg det. Och det var ju kört oavsett. De hade ju vunnit. Liksom. Det är inte så att Florida hade kommit ikapp, men att när ens liksom en liksom verkligen kulturperson som Kachuk gör den uppoffringen, så blir det liksom i kontrast till Ekman Larsson. Ja. Alltså det är...
Spela tills de låser.
Ja,
precis. Nej, men då var vi samma i var det matchen efter eller var det match 6? Jag kommer inte ihåg. Men som det också var någon situation när OL blev omåkt på utsidan. Mm. Och så liksom så vände han hemåt. Och det känns som att han så här, han skulle kunna ta i. Visst, nu är han veteran. Han är inte lika rapp som han var förut.
Ja.
Men det kändes som att han så här vände sig om och lite halvhjärtat snärtade till liksom Edmonton-spelaren på handsken och sen slutade åka. Och var så här, men vad fan håller du på med? Liksom? Det är 2-1 läge, det är inte...
Nej, alltså du kämpar. Även om om någon åker ifrån dig så ska du ändå kämpa. Exakt. Som en gnu och komma så nära som möjligt.
Yep.
Det var något tillfälle när Zach Hyman ryckte ifrån honom. Och jag menar, Zach Hyman är en duktig hockeyspelare, men han är inget speedfenomen.
Han är ingen liksom, raket överhuvudtaget.
Nej, så att, men lägga till att i andra matcher så var Ekman Larsson en av de bästa spelarna på isen. Så det var mest så symboliskt just i det läget, liksom, med kombinationen där. Men,
ja. Så kan vi ju nämna att det är lite skamligt att Florida-fansen inte har lärt sig att man buar ut Bettman när han delar ut bucklan. Nu är det 2 år i rad som de här expansionslagen som Bettman har tagit dit inte har förstått.
Kulturlösa.
Alltså. Ja, man ska bua ut Bettman. Ja. Eller Buttman som han heter här.
Ja.
Och så de valde ju att bua ut att McDavid inte kom ut och plocka ut Conn Smythe också.
Ja.
Det kan vi diskutera lite. Liksom, han vann ju Conn Smythe, det är väldigt ovanligt att det inte är det vinnande laget spelare som får den. Jag förstår varför man röstar på honom, för att han har gjort 42 poäng, slog Gretzkys assistrekord i en matchserie.
Tredje spelaren genom tiderna som går över 40 poäng i slutspel.
Ja, och han var ju enorm i de 3 matcherna där han var bra. Liksom. Men de röstar med en timme kvar av finalen. Det är 17 journalister. En av dem är Per Bjurman. Och 16 av 17 journalister tyckte att McDavid var värde. Så det är inte så mycket att säga. Liksom. Men samtidigt så känner jag ju lite grann att man sätter ju McDavid i en jävla... Hade han fått den här i Edmonton, om de hade vunnit match 6 och han hade fått det här, då tror jag att han hade gått ut och hämtat upp bucklan. För då hade han fått sina applåder. Inte för att han vill ha applåderna, men vem fan vill åka ut och plocka upp liksom en buckla när man har förlorat? Alltså det...
Ja. De intervjuade ju J.S. Jäger som jag tror var senast som gjorde den.
Ja, 2003.
Ja. Och han åkte ut och hämtade upp den, såg ut som att han ville vara precis på alla andra ställen utom där. Ja. Och det kan man förstå. Ja. Och sen när han åkte, han tog med sig bucklan och la den i tränarnas rum. Och sen gick han in till grabbarna liksom. Så jag förstår, McDavid, han är lagkapten. Och det är ganska många väldigt deppade killar där. Då ska inte han ut och ta emot en jävla trofé. Då ska de ju sitta där och
liksom, sörja tillsammans.
Ja, sörja tillsammans.
Ja.
Nej, men då det som vi pratade om där med när de hade vunnit med 8-1. Och som jag pratade om att när slutsignalen gick. Att han bara reste sig upp och gick ut. Liksom. Mm. Det är samma typ av mentalitet. Att han är så här, en individuell liksom, trofé betyder ingenting i sammanhanget. Vi har förlorat Stanley Cup-finalen. Det är det enda jag bryr mig om.
Ja.
Men folk gav Elias Andersson skit för att han kastade upp sin silvermedalj för att han var ointresserad av den, för att guld är det enda som gäller. Så att det jag försöker göra nu är att jämföra Elias Andersson med Conor McDavid. Bara så att alla är med.
Exakt samma spelare.
Det är 2 losers helt enkelt som alltså, inte har vunnit.
Ja. Och the Corey Perry curse fortsätter.
Ja, jo. Det är synd att han faktiskt har vunnit Stanley Cup, annars hade det ju varit ännu vassare. Men
ja.
Men han är ju typ exemplet på en spelare som jagar sin andra trofé och gör det i många lag tills det funkar, och så funkar det inte liksom.
Nej.
Jag tar ju Corey Perry framför Pat Maroon varje dag i veckan, trots att han inte vinner Stanley Cups liksom, och Pat Maroon vinner Stanley Cups liksom. Det är ju bara en slump, så är det ju. Det är inte på grund av Corey Perry som Edmonton inte vinner den här matchserien. Det är snarare tack vare Corey Perry som de kommer så långt som de kommer, inte bara förstås, men jag menar han har varit bidragande för Edmonton.
Han gör vad han ska göra.
Ja.
Exakt.
Absolut. Framförallt för de pengarna han får.
Ja.
Vi måste flagga för Mattias Janmark, som jag tycker gör en fantastisk finalserie.
Faktiskt.
På alla tänkbara sätt.
Jättekul.
I alla zoner.
Ja.
Och han gjorde ju ett frilägesmål i i match 7 på en helt magisk passning från Cody Ceci.
Ja.
Men den mottagningen och att komma upp i liksom det läget och så snärta upp den. Jag tror att det var på, jag kommer inte ihåg vilken tv-kanal, men det var Wayne Gretzky som satt i alla fall innan matchen och pratade om att undvik plocksidan på Borowski. Och det var precis det han gjorde.
Ja.
För det är där puckarna sitter.
Jo, men det, de gjorde några backhand, forehand, finter som de gjorde mål på Borowski. Liksom. Mm. Så att, ja. Jag vill prata lite om att Oilers såg bättre ut där jag trodde att de skulle vara svaga. Jag tyckte att de hade en bra tredje, fjärde kedja.
Mm.
Bättre än vad jag hade förväntat mig. Sen är det ju så att de fyra främsta poängplockarna i slutspelet är Oilers-spelare. Och det säger ju en del om hur otroligt vassa de är offensivt liksom.
Ja. Bouchard slog väl också någon sorts assistrekord för backar, va?
Ja, tror jag i slutspelet. Vet inte, men det skulle inte bli förvånad.
Ja.
Men
man märkte ju i match 7 som sagt att de spelade dem för mycket.
Mm.
De spelade ju nonstop sista 10 och då orkar McDavid inte rycka eller sådana saker. Nej. Så att det, de behövde ju mer bredd än vad de hade.
Ja. Ja. Och Dreisaitl bröt revben och fingrar och grejer och sådär. Och det är så sjukt, för det hamnar ändå inom den hockeyskadan som man förväntar sig att en spelare ska spela igenom. Mm. Men ja, det är ju bananas. Ja, men som Kachuk förra året som inte fick på sig utrustningen men ändå spelade. Liksom. Ja. Mm. Han fick hjälp för att han kunde få på sig grejerna. Liksom. Mm. Så att det är imponerande. Och jag tycker ändå att på ett sätt var det lite skönt från ett neutralt perspektiv att det inte blev en överkörning som det var förra året. För jag tycker att Edmonton ändå förtjänar att få ha stått toe-to-toe med Florida. Mm. Liksom. Mm. Efter de första tre matcherna tänkte jag, herregud, vad fan är det som händer? Vilken total kollaps. Liksom.
Mm. Mm.
Men de tog det igen det och jag är faktiskt mer mål. Om man skulle bara gå på mål plus minus så hade ju Edmonton fördelen mot Florida i den här serien. Så att, sen tycker jag det är jätteroligt att det är mängder av Flames-fans, Canucks-fans och Jets-fans som är så här. De tog ju väldigt illa vid sig när Edmonton började kalla sig för Kanadas team. Liksom att alla ska hålla på dem, för det är Kanada i finalen.
Ja.
Och de bara, fuck that shit.
Ja.
Kachuk sa ju det efteråt att säga. Det här var lite för Flames-fansen också. Kunde inte låta Oilers vinna och sådär. Så det var mycket banter. De claimar, en del Canucks-fans claimar ju Oliver Ekman Larsson. Eftersom att de fortfarande betalar hans lön. Longo, som är målvaktscoachen som fick lyfta bucklan i Florida. Ja. Var ju också flera som var så här, men han förtjänade det. Liksom, äntligen.
Ja.
En Canucks-kille får bucklan. Och sådär. Så att, men jag tycker att det är kul. Jag tyckte att det kändes som att det var rättvist för Florida. Ja. Och det är ju bara tredje gången de är i en final.
Ja.
Och det är majoriteten av säsongerna som Florida har funnits, så har de ju inte spelat slutspel. Det är ju liksom, jag tror att det är om det är knappt så att de har gått en tredjedel av säsongerna till slutspel överhuvudtaget. Det är tredje gången de spelar i final. Det är tredje gången de spelar i konferensfinal. Den här, så att det är liksom, de är ju lillebror, har varit lillebror till Tampa ganska länge och nu känns det ju som att så jävla mycket svagare kommer de inte vara till nästa säsong. Liksom.
Nej.
Så att, det ska bli väldigt
intressant. Jag får se vad som händer med Reinhardt och lite sådär. Ja. Men jag vill gå tillbaka till Paul Maurice också. Som vi har hyllat. Liksom, så. Men Björn la ju upp ett klipp på en segintervju ute på isen.
Mm.
Där liksom Paul Maurice står i tårar. Och det är så himla, det är en så himla vacker intervju i liksom vad han pratar om. Och han verkar så otroligt genuin.
Mm.
Det är liksom han, John Cooper, det är liksom samma skola. Att det är så här otroligt ödmjukt, ganska lättsamt ledarskap skulle jag tro. Men ändå ganska tydlig liksom, i sitt sätt att göra saker.
Mm.
Men när han avslutar med, när han får frågan, liksom, vad önskar du mest av allt just nu?
Mm.
Jag önskar att Winnipeg får vinna en pokal. I den stunden, när man vinner sin första trofé, när man har varit tränare i 30 år, att tänka på det lag man tränade innan.
Ja.
Att fortfarande ha hjärtat där.
Mm.
Det är så otroligt stort.
Mm. Och när han sa det också att så här, det här är för mina föräldrar, min farsa, nu står ditt namn tillsammans med dina hjältar på den här bucklan. Liksom.
Ja.
Och det är också en sån sak. Man, och han sa det också, alltså han har ju levererat, han är ju den största stjärnan i Florida, känns det som på något sätt. I alla fall utanför isen.
Ja.
Han, Men han sa ju också så här att jag har inte vunnit, det är en, jag har lärt mig en sak, jag har inte vunnit en Stanley Cup. Man delar en Stanley Cup. Mm. Det är inte jag som har vunnit det. Mm. Det är liksom, man, och man vinner den inte, man delar den liksom. Mm. Och det är också så här, i det där landet där all, där number one, om man inte är number one så är man biggest loser. Så är det är så befriande att höra liksom. Och han säger snarare saker som att det här laget vinner utan mig. Alltså inte för att de är så bra. Mm. Vem som helst hade kunnat ta de här till. Mm. Liksom, jag är bara där för att
ja, de, här, till... de senaste månaderna så har jag bara följt med på resan. Typ. Ja. Det är de som drar det framåt.
Liksom. Precis, ja. Och det, han verkar... Det är nästan så att han ska lägga av nu. Bara på så här, ja. Sluta verkligen på topp. Alltså, men... sen tyckte jag det var lite roligt med Matt Tkachuk, alltså att han alltså går, det här är ju bara en sån jävla liten grej, men jag tycker det ändå är roligt. Jason Tatum vann med Celtics, Boston Celtics, och de har alltså gått i high school tillsammans i St. Louis, de här två killarna. Mm. Så det finns bilder på dem när de åker skolbuss tillsammans och sitter bredvid varandra så här, och så har folk klippt ihop dem med att de lyfter varsin buckla liksom. Samma år, samma säsong. Ja, det är ganska coolt. Ja. Mm. Och Tatum vann ju före, för de vann ju med 5 matcher i NBA-slutspelet. Så han var, nu har jag gjort mitt. Mm. Nu är det dags för dig att sätta. Och det är liksom inte så här, nu spelar de båda för St. Louis, utan de har ju liksom divergerat åt två helt olika håll, två helt olika delar av landet liksom så här. Nej, det tyckte jag var lite fint.
Släkt med Channing?
Förmodligen, nej. De är väldigt lika.
Jag skulle säga nej på den frågan. Ja.
Jason Tatum är föga förvånande väldigt lång och har bättre pigmentförutsättningar, om man säger så, än vad Tkachuk har. Vi kan väl prata om den här Conn Smythe-grejen en grej till som jag tyckte var jävligt häftig. Gustav Forsling får fler röster än Bobrovsky. Mm. Han får ju bara tredje röster. Mm. För alla har McDavid, Barkov i princip, utom Jim Matheson, klåparen som har tre Edmonton-spelare när de har förlorat slutspel. Vem är Jim Matheson? Jo, det är en snubbe som har följt Edmonton sedan 1973. Kanske inte ska ha honom att rösta i den här, för är man partisk så är man partisk. Men det spelar ingen roll för alla.
Och kan välja Hyman före Dreisaitl.
Ja, det är också roligt. Det är, ja, för han är ju inte... Vet,
ja. Ja, men alltså det, jag tycker det visar att de här, den här medien, de tycker att Florida är ett lag och att Bobrovsky är liksom sista utposten i ett lag, medan de tycker då att ja, men de här är stjärnorna i laget istället och inte vill rösta på en målvakt.
Ja. Och det är ju ganska talande att det är inte en enda spelare i Florida som gör mer än, som har snittar över en poäng per match. Tkachuk är närmast med 22 poäng på 25 matcher. Och det är ju inte dåligt, men det är ju inte superstar-kvalitet liksom så.
Jag skulle vända på det istället. Nästan alla har ju Barkov som tvåa. Men hur många poäng gjorde stjärnorna som han mötte i hela slutspelet? Ja, det var väl om McDavid och de gjorde lite poäng här i match 4-6. Men annars var det typ 0 i 5-5 mot Barkov.
Absolut.
Den aspekten får man inte glömma. Varför tror du Boston vann? Jo, för de hade ju Patrice Bergeron. Och det var ju inte att han gjorde hattrick i varenda match. Nej. Det var för att ingen som gjorde mål när han var på isen. Liksom.
Mm. Exakt.
Men det är ju också snack. Patrick Kane sa ju det när han vann, att jag snodde då den här från Crawford liksom. Mm. Så det är ju oftast, det är ju också, jag visste inte om att det var så här få personer som är inblandade. Att det var så här man röstade liksom så. Och jag antar att det handlar ju om att det måste, beslutet måste ta i finalmatchen typ, för att det ska bli så rättvist som möjligt liksom. Mm. Men det är ju intressant, Jonathan Bernier, gamla målvakten bland annat, som av någon anledning jobbar för Journal Montreal, är med och röstar.
Men eller varför går det inte
annan att... Jonathan Bernier?
Varför går det inte att vänta liksom två dagar efter sista finalmatchen? Varför måste det göras under sista matchen?
Alltså... För att Bettman vill ta foto med en stjärna efter...
Fast det är, jag tror att det.
Ja, det kan på riktigt vara så. Det är det som är det tråkiga. Men liksom, det är därför jag är så här... Varför har de inte bara en ceremoni med alla? Vi pratade om det här innan, att de började dela ut en massa troféer innan liksom slutspelet ens var klart. Innan finalen ens började. Mm. Och då var det så här, men vänta tills allting är klart. Och sen kan vi ha en ceremoni och så kan vi ha en gala och så kan vi ha en massa åh vad kul det är, och folk får visa upp sina fina skor och allting.
Ja, men alltså NHL är en lagsport. Man delar ut Stanley Cup till laget som vinner. Och sen så kan man dela ut dem. Ja, men, och sen är det slut. Och sen så får man dela ut dem här på en gala som vissa... Vi kommer antagligen kolla på det, för vi är galna liksom. Men,
Jag tror att det är så att i de flesta andra sporter så delar man också ut MVP:n samma dag som man delar ut trofén. Så det är inte en hockey, det är inte ett hockeyfenomen vill jag säga. Det är ju intressant att fyra är från The Athletic här. Och att den enda icke nordamerikanska liksom, ja, Associated Press är väl inte nödvändigtvis amerikansk, men det är att det Aftonbladet är den enda tidningen som är med. Och då är jag så här, det är ju inte för att Aftonbladet är någon världs... De, det är ju en crappy tidning, liksom. Men det är ju för att Per Bjurman har... Han har varit där i 15 år nu, liksom. Ja, han är kompisar med folk, liksom. Ja. Så. Ja. Och jag säger inte att han inte förtjänar att få... För han har, följer ändå... Men han är ändå den svenska reporten som är på plats. Det är ju inte många andra som har det. Nej. Men det är fascinerande. Du ser inga finska tidningar där. Du ser liksom inga... liksom, tyska, du ser inga liksom schweizare liksom så. Och det handlar ju om att Per Bjurman känner de andra liksom så. Ja. Och det är roligt att de pratar om honom som att han är någon slags guru. Och jag är så här, Per Bjurman är snubben som slätade av Håkan Hellström på scen. Jag kan inte släppa det. Det är inget fel. Jag tycker det är jättebra att han gjorde det. Han uttryckte genuin kärlek, känsla och sådana saker. Men för mig är han den snubben som tog över hockey för att det var ingen annan som ville vara där och göra det, typ. Nej,
han var ju nöjesreporter.
Ja, som... men precis. Så att, det, för mig är han, har han... Jag hade kunnat gjort det där jobbet, på riktigt kunnat gjort det där jobbet. Jag heter nästan likadant som honom. Och det är inte så att jag vill det. Jag bara tänker att jag vill inte vara en av dem som röstar i det här. Då skulle jag tycka att Conn Smythe, det skulle devalvera det för mig. Liksom, ja. Så.
Fattar vad du menar.
Det hade varit lugnt. Jag hade lämnat in samma ballot varje år. Det är Scott Stevens, Scott Niedermayer och Martin Brodeur. Då säger man, men de spelar inte längre. Det är Scott. Nej.
Ja, men alltså, om Sverige på riktigt hade haft en hockeyjournalist som hade motsvarat, ja, men det Erik Niva gör för fotbollen liksom, som är liksom ett fenomen liksom, så. Jag tycker jag har för dålig koll för att säga på att om det finns någon sån. Men ja. Så, nu har vi har hängt för länge vid Conn Smythe. Det är inget fel på honom egentligen, men jag bara tycker att det känns konstigt med alla de andra. Liksom. Hur som helst, kul att de har två repeats, Tarasenko och Verhaeghe, som spelade 8 matcher när Tampa vann för några år sedan. Är de enda som har gjort det här förut, om man säger så. Tarasenko och Verhaeghe, det är de enda som har två bucklor i det här.
Och Tarasenko gjorde det själv med St. Louis 19, inte med Tampa.
Nej, men förlåt, Verhaeghe gjorde det med Tampa, det var det jag menade.
Jag ville bara förtydliga, för att jag höll nästan på att missuppfatta dig.
Ja.
Lite fakta har vi koll på den här. Ja, det är några få uns.
Mest varandra skulle jag säga.
Ja. Ja. Och det blev inga nya så kallade triple gold medlemmar. En skara som inte ökar så mycket. Det är 30 spelare nu plus en coach. Och jätteroligt att svenskarna är näst flest efter två tjecker. Tar ni vilka två tjecker är som är? En är ju uppenbar.
Ja, här checkar den ena.
Nej.
Han måste ju ha... Nej, han har inte vunnit OS.
Nej.
Men det är ju Jagr i det, gissar jag.
Ja. Och sen är det ju någon som Henrik Kavrid har så nära sitt hjärta att han tänkte döpa en av sina barn efter honom.
Girisläger?
Jajamensan.
Oh my god, jag kan knappt andas.
Och för er som undrar så är den senaste... de första var ju svenskar som vann alla fyra. I och med det gänget som vann 94 OS. Och då var det Lob bland annat och lite folk som hade vunnit i Calgary och hej och hå. Men sen senast var det Valtteri Filppula av alla jävla spelare som vann när var med i finska NHL-lösa laget som vann 2022. Det kommer ju bli fler när OS-stjärnorna kommer med 2026, garanterat. Men ja, hur som helst. Och för er som inte vet vad en triple gold är, så är det alltså att man vinner VM, OS och Stanley Cup.
Och Stanley Cup är inte ens en guldmedalj.
Nej.
Det är helt fel, det borde inte heta så här.
Nej.
Ut på gatorna och demonstrera.
Yes, ut på gatorna och demonstrera.
Two golds in a cup.
Där har du det.
Exakt. Går vi vidare. Var det något mer om finalen vi ville nämna?
Förmodligen.
Det var ett jävla festande efteråt. Jag har sett spelarfilmer när de badar i Atlanten med kuppbucklan och mycket sånt kul.
Jag tycker det är kul att de fick vinna hemma.
Ja,
det tyckte jag var
absolut.
Poetisk rättvisa på något sätt.
Ja. Och så var det roligt att den här Stanley Cup-ordningen, vem lyft Barkov lyfter den förstås först. Sen lämnar han över det till
Bob
såklart. Mm. För att han har kämpat länge. Och sen var Ekman Larsson var ganska tidigt. Men jag tror faktiskt att det var Okposo som fick den efter Bob.
Man brukar ju köra rutin, alltså veteraner brukar man köra.
Och sen var det Ekman Larsson och sen så var det någon, och sen var det Ekblad som fick. Mm. Och han var ju, det var ju första där det verkligen var folk på läktaren var så här: wow, nu jävlar. Alltså han grät ju alltså nonstop sen de, alltså sen slutsignalen till att han lyfte bucklan liksom, väldigt, väldigt starkt för honom liksom. Han mer än Barkov tycker jag känns ju som Florida liksom, även om Barkov såklart också bara har spelat i Florida, så känns som att Ekblad var liksom första pusselbiten på något sätt liksom, så. Och sen Kachuk, han åker runt och liksom, han gjorde det ju till en grej på ett helt annat sätt liksom, så. Så att ja, kul. Vi går rast vidare till vår favorit GM Don Waddell. Mest för att han äntligen tar över Columbus. Eller jag menar, Columbus får äntligen nytt blod. Och han vilade inte på honom länge utan sparkade nästan omgående direkt Pascal Vincent. 3 veckor tog det. Och så ny coach på ingång. De har inte bestämt vem det ska vara än, va?
Nej, men vi tackar honom för att han gjorde det ungefär samtidigt som vi spelade in förra avsnittet och vi inte såg det. Så att ni har suttit och lyssnat på när vi svävar ut i eten med osanningar med Columbus.
Ja, men och då, han, Vincent fick ju jobbet efter debaklet i början av förra säsongen.
Ja.
Men Hancock heter han inte, Babcock heter han. Hancock var han som skrev störst på av... Vad heter det? Declaration of Independence.
Ja. John Hancock, det var han som skrev på först.
Just det, det gick på Herbie Hancock.
Ja. Jag tänkte på den här filmen med
Will Smith.
Will Smith. Den hette ju också Hancock. Så jag tänkte den alkoholiserade superhjälten.
Finns en koppling till Florida där? Welcome to Miami och så vidare. Apropå coacher dock. I soliga delstater så är det Ryan Warsowski som tar över i San Jose Sharks. 36 bast. Och det är väl bra i ett ungt lag med en ung coach. Och har jobbat med defensiven. Coachade backar. Och misslyckades att lära Erik Karlsson defensiv uppenbarligen.
Ja. Men då fick honom göra över 100 poäng.
Yes.
Och de fick bra betalt för honom. Så att han lyckades ju där.
Yes, yes.
Så just det, att, för det var han som utvecklade Erik Karlsson.
Yes,
första head coaching-jobbet. Jag tror att det också är så att han... nu är jag ute och snurrar. Vad tror ni? Blir det en bra coach? Jag ska ha en...
Jag tror att det blir bra att de stoppar in en ung coach som kan få chansen att liksom utvecklas med de unga spelarna. Jag tror att det är liksom en modern röst. Och jag hoppas verkligen att Mike Greer säger till honom: du behöver ju inte vinna matcher, men du behöver utveckla de här spelarna.
Ja.
Ungefär. Så att det, varför inte? Det är roligare med unga lovande coacher än gamla stofiler. Det är min inställning.
Precis. Nej, men som vi har pratat om förut, att det är inte en, de är inte ett vinna nuläge, utan de ska ju ha en coach som just kan utveckla spelare. Sen får vi se, vad är han, 2 år äldre än Logan Couture? Så att det är väl också en spännande utmaning. Men eftersom han inte kommer dit liksom helt färsk, utan han har varit i organisationen ett par år, tror jag. Så känner de ju honom. Så att det liksom, så finns det redan en respekt där. Och det finns en liksom en relation och så. Och nu är det bara en... Ja, han har bara en annan roll. Men han är ju fortfarande samma Ryan för de som är kvar där. Liksom.
Fast han måste ju ta en liten annan profil som head coach än som assistant coach.
Och då ska man våga ta det.
Eller så plockar man bara upp en riktig jävla rivig jävel till assistant coach som kan vara den som barkar och fixar liksom så.
De kan få Bob Bugner.
Det var ju lite så de gjorde i Chicago.
innan
de då de ersatte honom med AHL-snubben som var mer gruff än någonting annat. Och nu är han as coach, behöver inte så mycket mer gruff när man har Luke Richardson på bänken, men ändå. Sen kan vi ju vara superglada över att den här tragedin Alex Meruelos ägande av Coyotes nu är över för gott. För att han har nu sagt att nej, jag skiter i det här. efter att ha fuckat upp land deals och grejer som han inte fick igenom för att han inte förberedde sig ordentligt och inte visste vad han höll på med. Så cashar han 1 miljard istället och kliver därifrån så att han kan ta den miljarden och lura andra människor vid något tillfälle. Han har ju tydligen försökt köpa in sig, innan han köpte Coyotes fick han köpa in sig i NBA. Och NBA sa, nej, nej, du är ju klart oseriös, det här går inte.
Ja, det skiter ju Batman.
Ja, precis. Så, att, så nu är ju Coyotes, han lämnar allt. Det finns inga, han har inga claims på någonting. Mm. Utan han bara, nej men nu, vi skiter här. Han hade ju 5 år på sig. Och det tog, vad, en månad innan han gav upp. Så nu finns det ju en möjlighet att Phoenix istället blir en expansionslag.
Ja.
Det vill säga. Och att de faktiskt kan få heta Coyotes då, om det är så att det är det, vad heter det, nya ägare, eventuella ägare vill köra.
Men, och det är jätteskönt att den där snubben försvinner, och men jag är inte så taggad på en expansion av NHL om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker inte att man behöver gå över 32 lag.
Nej, det...
jag tycker att det är den maximala siffran man ska ha om 16 lag ska gå till slutspel.
Ja.
Så att expandera inte. Det är min starka önskemål. Men det är skönt att han är borta nu då.
Ja.
Men han kommer komma tillbaka om en vecka och säga nej. Jag har hittat en ny landsnutt som ligger på gränsen till Mexiko. Där vill jag sätta den, för det bor ju inga människor här. Men jag tror att jag kommer kunna fylla den här arenan. Så att man vet, han verkar ju vara galen. Så att låt han vara galen i 5 år. Men det kommer inte finnas någon arena och han kommer inte få ett lag.
Nej.
Så tänker jag.
Ja.
Nej, vi hoppas väl att det är så.
Enligt Forbes i alla fall så betalar han 300 miljoner för Coyotes 2019. Eller sin del av Coyotes. Fanns ju en annan delägare då. Som åkte i fängelse och, så och därför lämnade ifrån sig sin minoritetsdel till Meruela.
Det visste inte jag.
Nej, så att han... ja, men 700 miljoner ungefär i vinst. Kanske var så att han satsade lite pengar i laget, men det var inte mycket i så fall. Vi har en Hall of Fame-klass att prata om.
Vi har bra, okej och dåligt. Skulle jag vilja definiera den här Hall of Fame-klassen som.
Ja.
Vi kan börja med det bra.
Datsyuk.
Ja.
Den var ju given.
Nej, den var ju inte given. För den här politiska situationen med Ryssland.
Ja.
Men Datsyuk som hockeyspelare var ju first ballot, så det skriker om för mig.
Och svensk media var så här. Zetterberg ratas, lagkamraten får plats i Hall of Fame. Jo, fast Datsyuk var bättre än Zetterberg, så jag vet inte vad jag ska säga om det här.
Ja, under höjden av Crosby och Ovechkin-eran så funderade man på om det är inte Datsyuk bättre.
Ja.
Alltså, han kanske inte gjorde mer poäng, men är han en bättre hockeyspelare? Alltså, det kunde man fundera på där. Och då är man Hall of Fame, tycker jag.
Ja.
Ja. Jo, men att han har inte bara en, utan typ 4 patenterade finter som är så här typiskt Datsyuk, liksom. Bara en sån sak. Och också prenumererade på defensiva forwardspriset och verkar vara en jävligt skön snubbe och bara, ja, nej. Pure class.
Ja.
Sen har vi en kille som kanske inte är pure class, men ändå, jag tycker, förtjänar.
Oh ja.
Nu är jag biased i det här fallet, men Roenick hamnar i Hockey Hall of Fame. Det känns ju inte så förvånande. Jag tycker att det är bra att han har fått vänta, att det inte var en first ballot, utan han har ju fått vänta ett tag. Men men han har ju blivit mer av en clown efter att han slutade spela som hockeyspelare.
Ja. Jag tycker jag håller inte med. Jag tycker inte att han skulle in, om jag ska vara ärlig. Jag tyckte inte att han var tillräckligt... Alltså, Hockey Hall of Fame ska ju vara stjärnorna. Inte, det ska inte vara liksom så här strömhopp om du kommer med. För mig var inte Roenick en superstjärna. På det sättet. Alltså, det ska vara verkligen cream of the crop. Det är min inställning. Det är skönt att vi är oense i den här podden. Och att vi sitter på ett tillräckligt avstånd så att du inte kan ge mig en rak höger.
Nej, men alltså, som sagt, han är ju inte first ballot-material.
Mm.
Jag menar, för att vara first ballot material, då måste man ju vara den elitklassen, som till exempel Shea Weber. Som
Nej, men jag håller med. Shea Weber tycker inte jag heller. Han vann aldrig någon individuell trofé.
Nej.
Han var nära några gånger. Han är också Hall of Very Good som... jag vet, det är någon kille på Athletic som sätter upp det. Sean McIndoe tror jag, som har Hall of Very Good. Jag tycker att han är liksom, han är kanske på gränsen. Han vann ju både OS och VM med Kanada. Men visst,
han var aldrig den nivån.
Nej.
Tycker jag.
Nej, så att, nej, jag tyckte att det var två lite mindre bra val tillsammans. När man Alex Mogilny som var kanske en, han var ju topp under ett par år och var liksom det, han som öppnade dammarna för ryska spelare i NHL och sådana saker, och han är fortfarande inte insläppt.
Nej.
Sen kan jag tycka att, jag vill bara väga in eftersom alla är intresserade av vad jag tycker, att jag tycker också att Roenick, jag håller med Anton, jag tycker Roenick har sin plats i Hall of Fame.
Men då är vi 2-1.
Verkligen. You lose, motherfucker.
Ja. Men jag kan också tänka mig att Weber skulle kunna komma in, men att han kommer in direkt på första försöken.
Ja, är...
Och jag är lite så här, är det så att Nashville inte har så jävla många spelare som kandiderar för det där, och det är bra att man får inte Nashville spel. Alltså det är så här, undantaget han och Pekarinne, är det inte många som känns som att de har en claim liksom.
Så ja. Att, och det är det jag menar, det är, för mig är det två stycken liksom stolpskott. Visst, de är inte, det är inte någon så här lyra från egen plan, utan de är liksom stolpskott och man måste inte släppa in alla.
Nej.
För mig är en Hall of Fame, det ska vara verkligen toppen.
Ja.
Och då kanske man släpper in två spelare för att man tycker inte att det är någon annan som platsar.
Nej. Ja, och sen så var det lite, ja, det är några, vad heter det, ägare, här på säga, vad heter de? Builder class.
Ja.
David Poyle, inte så mycket att säga om. Och Colin Campbell. Och sen de två kvinnliga spelarna, Natalie Davids och Christy Wendell Phil, som jag ärligt talat har för dålig koll på för att kommentera. Ja. Men en liten klass, va? Det är väl färre än vad det brukar komma in?
Det brukar kunna komma in 4 utspelare, tror jag. Ja. Alltså herrar. Ja. Men jag tror att nu är det ju, då kanske de tog 2 damer istället. Det brukar ju oftast vara en dam, om jag inte missminner. Och det är ju inte fel att man kör så istället. Så.
Och ingen manlig målvakt i år.
Nej.
Och det var ju lite tendens förra året att man började fundera på om det ska vara en målvakt per år nu, men inte. Och den som ligger närmast nu är väl typ Kujo, eller för Henrik Lundqvist är ju inte Hall of Fame eligible riktigt än, va? Eller har han redan blivit invald kanske? Visar jag mitt okunnighet här nu? Gå in på och kolla. Kan ni fortsätta diskutera om det är någon spelare annan som, förutom jag säger ju fortfarande att Steve Larmer är konstigt att han inte är med tanke på att han har ju faktiskt vunnit och var drivande i Chicago när de var dåliga, men även i då han var ju väldigt bra när Rangers vann. Så att
ja, och jag kan ju nämna, eftersom jag sitter och sågar Roenick vid fotknölarna, jag tycker till exempel att Patrick Elias inte heller ska vara i Hall of Fame, för att han var också väldigt bra, men han var inte bäst. Han kanske var bland de bästa ett år där, 2001 typ, men man ska vara liksom topp 3 i ligan under ett par år.
Men han var inte Scott Niedermayer liksom.
Nej, och då tycker inte jag att man ska vara med. Nej. Då är man i Hall of Very Good. Man är en jättebra liksom legend i sin klubb. Man behöver inte vara med i Hall of
Fame. Och det är väl tillräckligt. Alla, det är som du säger. Alla kan inte och ska inte vara Hall of Famers.
Nej.
Bara för att man har spelat 1000 matcher så betyder inte det att man ska vara med i Hall of Fame liksom.
Nej.
Man ska faktiskt ha presterat. Säg.
Henrik Lundqvist blev invald förra året.
Men det är för att det är guldfisk 1, 2 och 3 här, så vi kommer inte ihåg sånt här. Men det är
tänkte att han inte hade, att det var så länge, alltså att det var så nyligen han hade lagt av.
Ja.
Men det är ju bara 3 år karantän.
Men det är ju tur att vi inte klipper de här avsnitten så folk får höra när vi har fel.
Exakt.
Så det är skönt.
Men vi har ju aldrig fel. Alternativa fasta. Det är inte det vi ägnar oss åt.
Ja.
Apropå New York och Builders så kan vi nämna.
Jag trodde du skulle säga apropå Göteborg så har ju Glenn valt att gå i pension.
Ja, det fanns fler än en brygga dit.
Ja.
Glenn Sather alltså, Edmonton och Rangers, 47 år i ligan totalt.
Och bara Edmonton och Rangers
på
47 år.
Senior advisor to the owner var han i Rangers när han valde att lägga av. Så att, hatten av för Glenn Sather. Känns som ett namn mer från innan den eran vi började podda.
Ja.
Liksom, än att han har varit så jätteaktuell de senaste 10 åren i alla fall.
När jag såg inlägget på sociala medier om det här så höll jag på att skriva. För det är en bild på honom och han är ju 167 år gammal. Så höll jag på att skriva så här, va? Redan? Han borde ha a good 20 years still.
Ja. Han är antagligen yngre än vad Lula Morella är.
Men det är alla.
För mig hade ju Glenn Sather varit en sån kandidat till, om det hade varit så att han hade gått bort, så hade man varit, va? Lever han fortfarande? Nej, det gör han inte. Men, ja, så vidare. Lite kontakt och trades ska vi prata, för det har ju faktiskt börjat röra på sig i det som är det roligaste med NHL, nämligen trades.
Ja. Och GMsen orkade inte ens vänta. Det var så bara, Florida ska vinna det här. Det ska vara klart efter 5 matcher. Det sa de i Eldebrink, så vi börjar trada nu.
Ja, exakt.
Så att, det har ju hänt lite grejer, men det är ju vad är det på måndag som det är draft? Och, nej, på måndag är det free agent frenzy och det är draft innan, så att det är liksom
draft på fredag.
Ja.
Ja, så att det är,
vad är det idag? Onsdag. Mm. Det är fan draft snart. Vi borde göra en draft någon gång. Det gjorde vi för några veckor sedan.
Ja.
Fuck that.
Den det är
bara,
klar.
Det är bara för
är
att jag fortfarande ser så här en massa olika. Jag såg en igår. Mm. Vem var det? Craig Button tror jag det var. Mm. Som var så här, hade Konsta Helenius på plats 6 och jag bara, jag har ingen aning längre. Nej. Om någonting. Alltså, förutom Macklin Celebrini så skulle Anton Silajev kunna gå på 15 till Detroit. Jag lägger ner alla tips just nu. Mm.
Jag tycker att det finns 16 vettiga spelare som man kan få. Alltså, och av de 16 spelarna så kommer antagligen 8 av dem inte bli NHL-spelare. Och då kommer vi sitta där och
så
säga,
kan det vara.
Varför är det inte så här? Mm. Eller så blir det som 2003-draften när alla blev bra NHL-spelare. Ja. Men det är så det kommer vara. Men av de 16 spelarna så är jag nöjd oavsett vilka Devils väljer egentligen. Mm. Sen så får man bara hoppas på att det är de som kan göra rätt.
Ja.
Tur att man inte har Chris Draper som ansvarig för scoutingen i alla fall.
Ja.
Shots fired.
Mm. Oh.
Vi får väl se om den här draften är hans sista.
Ja.
Ja, jag vet inte.
Vi kan i alla fall nämna att Utah har skrev sitt första kontrakt och då var det med en svensk spelare.
Ja.
Noel Nord från Söderhamn.
Ni vet.
Signade, blev draftad av tredje rundan förra året av dåvarande Coyotes. Och han var den första som skrev en entry-level kontrakt med Utah. Skulle bli intressant att se om vi får se Noel Nord i så många matcher. Men kul i alla fall att det var en svensk som var först. Sen fick jag även Julian Lutz som var andra val 2022 kontrakt. Men han är ju inte svensk så vi bryr oss inte lika mycket.
Jag ser att vi inte har skrivit upp det här så frågan är om vi ska ta punkten direkt med Rutger McGroarty.
Rutger McGroarty.
Vi ändå pratar om den här typen av... Rutger McGroarty var ju en av framförallt, det var, jag skulle säga att det var Antons favoritprospekt inför den draften. Bara baserat på namnet.
100%.
Ingenting annat.
Yes.
Och vi höll med, för vi tyckte också att det var coolt namn. Och sen såg vi att han gjorde en massa poäng. Och då blev han ännu mer favorit. Och sen så kastade han slängkyssar till de svenska spelarflickvännerna efter JVM-guldet i Göteborg.
Mm.
Och då var han inte riktigt lika charmig längre, kan man säga. Men uppenbarligen någon form av vinnarskalle. Och nu verkar det som att han har satt sig själv eller Winnipeg har satt honom i samma situation som Cutter Gauthier var. Han är missnöjd med att de inte garanterar honom speltid. Han är missnöjd med att inte ha fått ett kontrakt direkt efter sin college-säsong där han tyckte att han var kung överallt. Och Winnipeg sa att alltså, du får jättegärna motbevisa oss och komma till campen och vara en NHL-spelare. Det går jättebra. Och han sa, jag ska spela!
Jag ska spela topp 6 typ i ett bra lag.
Ja.
Som dessutom jagade slutspel och hej och hå.
Exakt. Ja. Och, så nu vill inte han spela i Winnipeg. Alternativt Winnipeg vill inte ha kvar honom. Jag vet inte vad som är hönan,
det har ju
hönan och vad som är äpplet.
Det har ju uppenbarligen skitit sig i alla fall.
Ja.
I det Winnipeg-blåskåpet.
Ja.
Jag skulle säga så här, förutom att Rutger McGroarty uppenbarligen är en skotsk stråtrövare från sent 1800-tal. Så,
hur är han inte rödhårig?
Ja, det kan man ju fråga sig.
Han färgar.
Men matchar gardinerna mattan.
Någonting.
Ja, precis. Nej, men vad skulle jag säga så här, Rutger McGroarty har ju alltså, han har ju spelat som fan i college och gjort typ 100 poäng på 100 matcher eller någonting sånt över x antal säsonger. Och i senaste säsongen så spelade han till exempelvis med den fantastiska Chicago-talangen Frank Nazar. Och vad fick Frank Nazar göra i slutet av säsongen? Jo, han fick spela för Chicago.
Just
och då tänkte du att och spela. Och Winnipeg var så här, fast Chicago har varit avhängda sedan sent oktober.
Ja, sent oktober 87, så att det är snälla. Ja.
Precis. När du föddes missade Chicago den här slutspelsplatsen. Så det är ju inte alls rimligt i det perspektivet. Så. Men jag tror att det inte är helt omöjligt att det faktiskt är så att han har sett att han har medspelare som har fått lira NHL och han inte fick. Och han tycker att han är den stora stjärnan i det laget. Kanske. Jag hoppas ju på att han hamnar i Chicago. Det hade ju varit fantastiskt. Och Chicago nämns ju som en av möjliga prospects av den enkla anledningen att alla tror att de ska hamna i Chicago. Eller alla spås att hamna i Chicago. För Chicago. Ja. Stor marknad, jättemycket cap space, har ingen riktig talang som han behöver konkurrera ut och så vidare.
Nej, men han är född i Lincoln, Nebraska och han har spelat i Michigan och det är nära Chicago. Och Det är liksom, det finns nog många band där som man kan tänka sig. Och där skulle han nog få speltid, för att Chicago skiter ju vilket just nu. Alltså, det är väl bra om för, och jag skulle säga att det är skillnad på att ösa in poäng i OHL och att ösa in poäng i college.
Ja, men jag tänker så här, när han väl signar ett kontrakt, då kan ju klubben göra vad fan de vill med han egentligen, för då har de hans rättigheter. Problemet med college-grejen är att han nu kan säga att jag spelar 2 år till college, sen blir jag en free agent och signar vad jag vill. Ja. Det är det som är problemet för Winnipeg.
Ja.
Så att han kan ju liksom, ja, hålla dem i gisslan med det här. Och det är det som är lite synd. Man undrar när de kommer stänga den här loopholen, att man tappar rättigheterna när man har gått ut sitt senior year.
Ja.
Direkt, de liksom halvstängde det ju efter Jimmy Vesey i det att man numera, om man inte signar om, så får man inte entry-level-kontraktet, blir bara på 2 år. Det vill säga, det är ekonomiskt ofördelaktigt för en college-spelare att vänta ut. För det första entry-level-kontraktet, om man är,
ja, det är 3 år.
Det är 3 år normalt, men, sett, men det blir 2. Ja.
Men är man väldigt full med sig själv, så tänker man, ja, då är det bara 2 år, sen så kommer jag få ett fett kontrakt senare istället.
Absolut. Så att, men jag gick igenom några av de här spelarna som har smitit genom att spela college. Och det är inte supermånga, men det är ju intressant att det är ju ingen som idag är någon master någonstans egentligen. Alltså som verkligen är så här, wow, det var ju synd att de missade honom. Utan det är ju, han, mer känns som att det är en prestigegrej. Liksom. De riktigt stora stjärnor. Det här Rutger McGrorty nu, han är ju en av de få som är tagen i första rundan som håller på och tjafsar så här. Ja, och samma sak med Gauthier.
Ja, men Adam Fox till exempel, som vägrade att signa, som blev tradad ett par gånger tills han hamnade där han ville vara, vilket var Rangers till exempel. Alltså,
ja, ja.
Det sätter ju spelarna i ett förarsäte som jag tycker är lite felaktigt. Det borde ju vara så att om man då har gått ut college och de säger här har du ett kontrakt på bordet som är ett maxkontrakt, då får man behålla rättigheterna, för då har man ju faktiskt tenderat ett offer till dem.
Precis.
Eller något sånt där.
Ja, åt andra hållet så kanske det är så att man kanske inte ska drafta spelarna när de är 17. Man kanske ska drafta dem lite senare. Så att de kan ha lite mer på fötterna när de, för de, på en viss nivå så väljer ju spelarna också. Alltså, de kan ju säga att jag kommer inte signa mer, för jag vill inte spela i ert lag. Jag tycker inte att ni har det. Alltså, nu är det ju som att det är ju lite så här att ägare, att lagen på något sätt väljer var spelarna ska spela. Men hade man draftat dem när de var 19 istället för när de var 17, då kanske hade varit fler som varit tydligare med att, men jag kommer inte spela för Anaheim, jag vill spela i Philly, eller tvärtom. Liksom sådär. Så att, ja, skitsamma. Jag förstår vad du menar, Björn. Det blir ju lite taskigt, framförallt mot de här klubbarna som liksom
ja, det är en fördel för stor, det är en fördel för storklubbarna, skulle jag säga. Så att, ja.
Jag tyckte att det var intressant, jag kollade igenom att Devils har både snott och blivit bestulna av Colorado på spelare. Kerfoot och Will Butcher.
Yes. Nuvarande stjärnor i NHL.
Ja, precis.
Verkligen.
Ja. En av dem, Cal Peterson, har ju blivit uppe för han blev ju också, vägrade ju att signa och hamnade i Kings till slut, va? Tror jag. Ja, men i alla fall, vi ska prata lite om Hronek som fick bra betalt.
8 år, 7,25.
Yes.
Det var väl ungefär vad man förväntade sig att han skulle få nästan. Runt 7 i alla fall.
Ja, efter en bra säsong.
Ja, och jag säger så här, good for him.
Ja.
Och med liksom en cap som kommer gå upp, så kommer inte det där vara något katastrofkontrakt. Det är dyrt, men det är någonstans där som han skulle landa. Och har man honom och Quinn Hughes som uppenbarligen klickar med varandra, man ska inte underskatta personkemi. Liksom, hittar man ett kontrakt, eller hittar man en spelare som gör sin bästa spelare bättre, varsågod.
Ja, men han, det är ju minst någon miljon av dem där som har att göra med att han har personkemi med Hughes, för att det gick så bra för dem nu. Så att det är liksom, Hughes är billig i jämförelse med vad han presterar, och den här killen blir lite dyrare, men capen går upp, som sagt.
Ja, och han är liksom, han får ju betalt som en, han spelar ju första backpar, och det hade han inte gjort i Detroit.
Nej.
Och hade jag liksom varit GM i Detroit, vilket jag kommer till att jag kanske snart ska vara istället för nuvarande, så hade jag gett Hronek 5,5, 6, kanske uppåt 6,5 för att vara just att ankra ett andra backpar. Men då ska man ju veta också att då ska inte han spela med Danny De Keyser, utan då ska ju han liksom ha någon som man vet att ja, det här lirar och det kommer att göra det i minst 6 av de här 8 åren.
Ja.
Ja.
Och det kommer du att göra i Vancouver nu.
Mm.
Yes.
Utan tvekan.
Ja. Ja, vi kan väl bara studsa vid Scott Perunovic som fick ett var Blues andra val 2018 som fick ett Tjomi-kontrakt på 1,5 gånger.
Mm.
Nej,
mm.
Jo, precis. Och mycket skadebenägen och sådana saker. Jag ville mest nämna honom för att jag han har liksom legat och skvalpat lite grann. Om man tänker att när ska det hända för Perunovic liksom, så spelade ganska länge i college innan han kom till NHL. Sådana saker. Så att jag hoppas att det blir bra. Jag hoppas att det blir ett kontrakt som gör att Blues måste signa mycket, mycket dyrare nästa år. Så. Mm. Men ja. Och sen kommer vi till den stora dealen. Ja. Nämligen att Björn äntligen fått en målvakt i sitt lag.
Nej, vi har massa målvakter, men förhoppningsvis en bra målvakt. Det är någon annan...
målvakt värd namnet.
Ja, exakt. Yes. Så Markström till Devils mot ett första val nästa draft och Kevin Ball.
Topp 10 protected första val också.
Ja. Och mina känslor har gått ifrån helvete till fan vad bra till ja, någonstans där mitt emellan skulle jag säga. Alltså Markström är en bra målvakt. Äntligen så har vi, det är bästa målvaktsuppsättningen nu vi har haft sen typ Schneider Brodeur 13 kanske.
Mm.
Alltså om man ska vara ärlig, det har varit en ganska trött uppsättning sen, åtminstone sen Schneider började gå sönder.
Ja.
Ja.
Och så att nu har ju, nu kan vi inte skylla på målvakterna om nu inte Markström skulle trilla av en klipphäll som man gör på ålders höst.
Nej, och ska han spela någonstans så är ju, för att det var ju inte för att prata om Detroit i det här, men det var ju Detroit supportrar som var så här, ja, vi behöver Markström. Mm. Bara, men Markström är en elitmålvakt.
Ja, han har just, två nu,
år kvar, precis,
just nu.
Precis, han har två år kvar på det här kontraktet.
Mm. Mm.
Och han ska vara en contender.
Ja.
Han ska inte vara någon annanstans. Han ska inte vara liksom spela av tid eller vara liksom en utfyllnad tills det kommer upp någon som är 21 liksom.
Ja.
Utan jag tycker det är helt rätt han, och han ville väl till Devils också.
Ja, men det var ju jättenära vid deadline. Sen blev det, de behöll ju kvar 2 miljoner om året i lön också nu med den här traden. Så att det ville de inte göra förut, men nu gjorde de väl dealen, för han har ju, jag tror att han har 2,5 miljoner dollar i bonus första juli, så att jag gissar att det var en liten hint om att det blir klart innan, till exempel. Ja. Om jag snillen spekulerar här.
Ja.
Men vad vi vet nu är att nu kommer ju, om Devils tradade spelare som går till Calgary, så kommer nu Kevin Ball bli ett monsterback som kommer slakta allting, eftersom det är så det händer med Devils-spelarna som går till Calgary.
Ja.
Men jag var lite sur först att, ja men Kevin Ball, jag gillar honom, men han har inte riktigt utvecklats. Han har potentialen att bli jättebra, men han är inte det just i detta nu. Jag tror han är 24. Ja. Ish,
så något sånt där. Superlovande längre liksom.
Nej, nej. Han hade ju en ganska bra första rookie-säsong och det såg lovande ut, men sen så hände det inte så mycket under den här katastrofsäsongen som det var nu, så att han tog liksom inte nästa steg. Det kanske han gör nästa säsong, men om man tittar på vad man har just nu så är det väl ändå en ganska liksom vettig return. Jag tror att både Calgary och Devils ska vara nöjda med traden.
Jag tycker det är en ganska bra trade för båda.
Mm.
Och om jag inte minns fel så fick Kevin Ball en topp i propp i år.
Ja, han är ju en stor, väldigt stor dude. Så att det är ju bra. För...
Ja, och han mosade ju lite Rangers-spelare under slutspelet förra säsongen och sådär också. Så att han är stor, han är ju 6'6", vilket är typ 2 meter lång och väger typ 100 pannor. Så att det är ingen liten herre liksom.
Nej. Men
ja, han kan bli en stabil defensiv utpost i en topp 4 om det går rätt, skulle jag säga.
Ja, ja men det, jag tror också att det är bra för båda. Jag tycker att det känns jätteroligt och med all respekt för Calgary och Vancouver så känns det kul att Markström kommer till ett riktigt lag för första gången i sin NHL-karriär. För när han kom till Vancouver så var inte de riktigt på topp.
Mm.
Och i Calgary så har det inte blivit som man hade hoppats.
Nej. Och när han startade i Florida så var de inte så bra heller. Så
nej,
nu har han,
just det.
Devils vill ju vara en contender. Jag har svårt att se att de är det riktigt nästa år, men de kommer nog vara där uppe och liksom nosa om Markström gör det bra och Sheldon Keefe får ordning på försvarsspelet lite.
Mm.
De har ju talangen, men det brukar ta några år innan man liksom kommer dit.
Och det känns ju som ett jättebra förutsättning att ha Markström längst bak om man ska få igång defensiven. Liksom. Mm. Så att... Ja, lite fler målvakter har flyttat på sig. Darcy Kemper hamnade i Kings. Mm. Ja.
För att de behövde fler målvakter.
Ja. Nej, men hade jag druckit kaffe så hade jag nog satt det i halsen när jag läste den där. Jäklar, det var ju Pierre-Luc Dubois som gick åt andra hållet.
Yes, till Washington, ja.
Och det var ju mycket prat om de skulle köpa ut honom, men de lyckades helt enkelt...
Utan att behålla någon lön.
Ja, alltså ja. Det är liksom så här, vi vill inte ha den här spelaren, vi vill inte ha den här spelaren. Vi byter spelare så kanske vi inte vill ha... Jag förstår inte riktigt. Alltså, talangen finns ju på Dubois. Och jag tänkte så här, det här är vad det kostar att få en center till Ovi så att han ska kunna slå målrekordet.
Ja, för Bäckström kommer inte tillbaka.
Nej. Mm. Och min tanke var ju just det att i Kings som har ett centerdjup, liksom ingen ruckar på Kopitar.
Nej.
Och så har man Byfield och så har man både liksom det ena och det tredje.
Mm.
Redan när de tradade till sig Pierre-Luc Dubois så var så här, ska han vara andra center? Varför ställer de honom i vägen för Quinton Byfield?
Mm.
Så, och det var ju så, han spelade ju tredje center. Mm. Och får han spela topp 6, får han förutsättningarna i ett Washington som inte har någon annan, liksom mer eller mindre.
Nej, men det är Dylan Strome och han är en bättre andra center.
Absolut. Ja.
Och då kanske det är så att han blommar ut och så gör han 85 poäng per säsong resten av det här kontraktet.
Mm. Och, ska ju sägas, för Pierre-Luc Dubois så är det ju en... Washington, med all respekt, är ju inte en large market på det sättet för hockey.
Nej.
Mm. Alltså, ingen hade brytt sig om Washington senaste 20 år om de inte hade haft Ovechkin. Liksom. Mm. Tyvärr är det ju så. Så det kanske funkar, jag vet inte. Jag tycker att det är intressant att Kemper... Han fick ju också för mycket pengar i Washington. Ja. Det var ju 5 miljoner eller någonting han sitter på. Något sånt där. Så att det blir också intressant. För Kings måste ju skicka en målvakt nu. Någonstans. Liksom.
Ja.
För att de har fullt upp. Liksom,
sådär. Nej, men han ska väl ersätta Talbots vars kontrakt går ut.
Ja, jo, men det är det jag menar. Alltså de förlänger ju inte med Talbot då. Mm. Men, ja. Men det är intressant att alltså, Kings betalade Gabe Villard, Rasmus Kupari och Alex Eafalo plus ett andra val i år för Darcy Kemper.
Ja.
effekten. Och glädjen av att se Dubois spela extremt mediokert under mindre än ett år. Liksom.
Mm, mm.
Så att, ja. Hur som helst. Kul att... Jag hoppas att det funkar för båda. Så här, Dubois, man vill ju att det ska funka. För han är ju sjukt duktig när det funkar för honom. Ja. Liksom, så.
Mm.
Och man vill ju att Ovechkin kan få slå det rekordet så att han kan få lägga av.
Mm.
Jag såg en bild på han. Och det är ju så fantastiskt. Han ser ju ut som... en rysk långtagare chaffis utan tröja på sig. Det är ju inte... Jag tror inte att det, han är säkert i kanonform. Men han börjar ju bli gammal. Liksom.
Han är gråhårig än alla andra i hela ligan tillsammans.
Mm. Och man vill ju liksom... Det skulle vara en jävligt schysst final touch. Liksom, så att, mer målvakter som rör på sig.
Ja, ytterligare en lite så här rynka på näsan trade när Ullmark gick till Ottawa mot Korpisalo med lite reducerad lön.
Yep.
Vad var det mer för skräp de fick?
Det roliga är att det är alltså första valet som Detroit fick för Todd Bertuzzi från Boston som nu då Detroit skickade till Ottawa för The Brinkat.
Ja.
Som nu då hamnar tillbaks på Boston igen.
Mm.
Så nu har Boston sitt eget första val, vilket är plats 24 i årets draft.
Mm.
Och med tanke på att de inte har något andra eller tredje val i den här draften så är det kul att de får göra någonting på draftdagen. Liksom, sådär. Ullmark till Ottawa kan vara kul för Ullmark att få en första spade tillsammans med Anton Forsberg som är ett år äldre än honom. Så att det är inte, de kanske börjar kramas. Mm. Man vet ju inte.
Mm. De har ju spelat ihop i vad var det någonstans? Ja, exakt. Mm. Men jag tyckte att det var spännande att Boston tog tillbaka Korpisalo för han underpresterar ju något fruktansvärt i Ottawa. Och även om någon ska betala 3 miljoner om året så är det 3 eller 4 år till.
Ja.
Så att han ska ju vara andra spade i ett välstrukturerat defensivt lag i och för sig bakom Swayman. Men det är en ganska stor risk att ta. Tänker jag. Alltså att ta tillbaka så mycket lön under så lång tid.
Jo, det är sant. Men å andra sidan, ger de Swayman 6 miljoner kanske? 7?
8?
Ger de honom 7 miljoner
mm.
och så sitter Korpisalo på 3. Då är de fan fortfarande billigare än Bobrovsky.
Jag tror inte, alltså, jag tror inte han får med en 6. Och jag tror att de kan skicka Korpisalo med ytterligare retainad lön till någon stackare som behöver en målvakt.
Ja.
Och så har han liksom vunnit någonting på det också.
Ja.
Fast jag tror att Korpisal kan vara en bra backup till Swayman. Men
ja.
Det som är så synd är att det var ju så tydligt hur mycket de gillade varandra, Ullmark och Swayman. Liksom. Ja. Mm. Och där är det där med kemin. Liksom, så.
Mm.
Det känns som att det är ett nytt koncept att första målet och andra målet ni faktiskt gillar varandra. Liksom, så där. Så att, vad händer med Swayman om Korpisal kommer in och inte alls har den kemin med Ullmark? Det kanske gör att Swayman går bakåt. Liksom.
Men det kanske man sitter och snackar med en standardfinn i baston så där. Och sen är det klart. Nej,
ja, jag vet inte.
Det är kanske en jättetrevlig kille.
Det kan det vara.
Mm.
Men i alla fall, jag tycker att det är kul för Ottawa. Det som inte är kul för Ottawa är att det ekar av The Brinkat. Eftersom att Ullmark har ett år kvar.
Mm.
Och är restricted, eller unrestricted när det här kontraktet går ut.
Ja.
Vilket betyder att det kan vara så att Ottawa återigen har fått en spelare som verkar vara något de ska bygga på som bara, nej men jag vill inte spela i Ottawa.
Ja, vi får se efter 1 juli när han har möjlighet att signa om, ja. Om det är så att de har fått prata med hans agent innan så de vet ungefär vad han vill ha och att han kanske var intresserad.
Ja.
Han får ju inte signa en förlängning nu.
Nej.
Så att om han signar en förlängning, då är ju det... Då kan det vara bra, men om det inte är det, ja, då kommer de ju behöva antagligen skicka med deadlinen, för man kan ju inte betala så här mycket för en...
Det,
ja.
Nej.
Så att, och det var lite därför som jag var lite glad ändå att det var Markström som det vill säga till. Han har ju 2 år kvar på kontraktet, för
yes.
Ullmark, han kommer förvänta sig 4-5 år skulle jag tro efter det här.
Mm. Ja, och det är väl inte värdelöst för Ullmark, men...
Nej, men då börjar han ju bli ganska gammal och jag är lite allergisk mot långa målvakts. Fast alltså.
Ja, fast jag är... för en målvakt. Jag vet inte.
Ja, men...
ja, men jag förstår vad du menar, absolut. Ja.
Alltså långa målvaktskontrakt är ju en risk,
ja.
Skulle jag säga. Det är en ganska slitig position och när de går dåligt så går de ju riktigt dåligt.
Ja.
Så att, ja, hoppas det går bra för honom i Ottawa.
Ja.
Ullmark alltså.
Definitivt. Sen så vill jag bara nämna, för att jag tycker det är så roligt med namnet, Ossie Wiesblatt och... Egor Afanasyev bytte plats.
Mm.
Men ja, det var inte så mycket mer än så. Jag gillar Ossie Wiesblatt som nu kommer att spela i Nashville. Känns som en kille som kanske också spelar liksom ståbas i något schysst bluesband där i Nashville. Så att...
Han var ju den kanske största reachen i första rundan på många, många år när han draftades. Var det 2020, 2021? Det var ju en sån här pandemidraft i alla fall.
Mm.
När alla var så här, vem valde ni med sista första valet i första omgången?
Mm.
Så att, ja, spännande. Ja.
Yes. Och sen så kan du, Björn, få nämna de här 23-åringarna som bytte plats i Devils and Wild. Har du några kommentarer kring Adam Bäckman och Graeme Clark?
Jag kan väl mer kommentera Graeme Clark som inte fick chansen i Devils. Han spelade ju 3 matcher, gjorde 0-0-0-0-0. Inga poäng alls. Och samtidigt som Devils hade väldigt mycket skador. Man har sett att han har talangen, men han har ju uppenbarligen inte fått möjligheten i Devils. Så att det känns som en så här nystart för honom. Han skulle kunna bli en vettig NHL-spelare, skulle jag säga. Men han uppenbarligen så fanns det ingen förtroende i Devils. Han var ju under liksom Holtz i peckordningen och då är man ganska långt ner i Devils.
Ner,
ja. Så att det är kul för Clark att han kanske kan få möjligheten i Wild då istället.
Han var så lugnt underhållt så att han spelade i Islanders. men ni får istället Adam Bäckman som är från Kanada för övrigt, så att ni ska inte säga något mer om det. Ja, kan de bli bra. Mm. Lite kontrakt. Dylan DeMello fick 4,9 gånger 4.
Mm. Av Winnipeg, vilket jag tycker var synd. Jag hade siktat lite på honom som den där rightade backen som Detroit skulle behöva i ett andra backpar. För han har gjort en fantastisk säsong.
Mm.
Jag gjorde så innan Cap Friendly nu ska lägga ner. Så tittade jag på liksom vilka som är UFA och hade Blessed. Ja. Mm. Och det är han ju.
Uh-huh.
Han som hade bäst plus minus.
Uh-huh.
Och det var Dylan DeMello.
Uh-huh.
Det är inte kattskit.
Nej.
Men, nej, så han får 4,9 i 4 år.
Mm.
Mm.
Och det känns väl rätt.
Mm. Låter bra.
Ja, det känns som att man måste kalibrera om sin hjärna. För jag tycker att det låter så mycket. Men så får man ju tänka på att capen nu är 88 miljoner dollar och sådana saker.
Och
men,
den kommer gå upp med lika mycket nästa säsong.
Ja,
rent det, lagligt, eller på sätt, avtalsmässigt. Liksom.
Så att jag kommer sitta här nu 1 juli och säga överbetalning. Så kommer jag säga det rakt över alla som inte får minimikontrakt. Och sen så måste jag kalibrera mig. Och sen när jag kalibrerat mig, då öka capen till nästa år igen, så kommer jag sitta där och säga överbetald. Yes, så att jag vet hur det funkar.
Ja. Och apropå överbetald, Casey Middlestad fick 5,75 i tre år. Det är inte överbetalt, eller är det?
Han är ju andra center i Colorado. Alltså jag tyckte att det som är bra med det här kontraktet var att det faktiskt bara är tre år. Mm. Jag tycker att det är bra. För om han då etablerar sig som en andra center, då har de tre bra år där och sen så får de utvärdera igen. Istället för att det var ett sexårskontrakt eller sådana saker.
Ja. Jo, men det är sant. Det var bra längd på det. Men det är inte så att Colorado har oses med pengar i sin...
Nej, vi får se om, om det är så att Gabriel Landeskog och Natsjurskin inte ska spela hockey nästa år.
Nej.
Då finns det ju pengar.
Ja, sant. Mm. Sant.
Så är det.
Liam O'Brien, eller Liam O'Brien som han också heter, fick ett treårskontrakt gånger 1 miljon.
Mm.
Och honom nämner vi mest bara för att han är, verkar vara den främsta kulturbäraren i det nya Utah.
Mm.
Fightades enormt mycket, skitförbannade alla matcher jag spelade.
Hela här jagade folk.
Ja, ja, han är väl liksom, ja.
Old time hockey.
Precis. Mm. Och fruktansvärt rödhårig.
Mm.
Han är nästan parodiskt irländsk i sin utseende.
Och så heter han det han heter. Ja. Jag ska bara sätta mig ordentligt inför nästa punkt.
Yes.
Ja.
För du är nyfiken på vem ska göra The Gritty i Detroit när Detroit skickar Wallman.
Ja.
Wallman, hur man uttalar det. Och ett andra val.
Mm. Jake the Snake Wallman. Och ett andra val mot det magiska Future Considerations Q Iser Plan.
Yes. Henrik Kavrid, vad är det som händer?
Uppenbarligen så har Iserman lost his motherfucking mind. För att någonting är ju görningen. Det som hände innan den här traden, det var att det här andra valet som de då skeppade till San Jose tillsammans med Jake Wallman var ett val som de fick från Nashville för att de skickade Andrew Gibson dit.
Mm.
Och då ska man veta att vänstersidan i Detroits back prospect pool är fullsatt.
Mm.
Vi har på högersidan så har vi Moritz Seider, Axel Sandin Pelika och Antti Tuomisto som aldrig kommer spela NHL-matcher för han är för långsam. Det vi hade var Andrew Gibson som hade gjort det jättebra på juniornivå och som i våras skrev kontrakt med Detroit, fick känna på några matcher i Grand Rapids, gjorde det ganska bra och bara, nej, vi behöver inte dig. Okej, jag har precis skrivit kontrakt, ni har precis pratat om att jag ska okej. Så nu ska han spela i Nashvilles farmasystem. Vi fick någon form av finsk forward som ingen vet någonting om tillsammans med ett andra val. Okej. Det andra valet höll Iceman i 4 minuter innan han ringde San Jose och sa jag måste bli av med Jake Wallman för jag hatar hans frisyr. Eller någonting, jag vet inte. Och Mike Greer bara ja, okej, jag tog Barkley Goodrow, jag har skitmycket pengar, jag kan ta Jake Wallman. Ja, schysst. Men du måste lägga till ett andra val. Och Iceman bara, okej! För jag fattar ingenting. Jake Wallman som är en topp 4 i minst halva ligans lag. Jag skulle säga mer. Och som spelade tillsammans med Seider på en ordinarie plats. Blev skadad under säsongen och spelade inte så mycket i slutet på säsongen. Men som är liksom en klar NHL-back.
Ja.
Och så ska man ge bort honom tillsammans med ett andra val. Om det hade varit så att man var så här, okej, de här 3,4 miljonerna han tjänar om året, vi behöver bli av med dem för vi ska signa Kane, eller vi ska signa Stamkos, eller vi ska ge oss efter Chris Tanev. Mm. Inte fan vet jag.
Jonathan Berggren kanske är på ett box.
Kanske. Men någon måste ju ha kunnat ta honom och faktiskt antingen gett ett fjärde val tillbaka eller bara future considerations mot Jake Wallman.
Ja. Eller ett annat liksom kontrakt för att det ska vara de här 50-50-grejerna.
Ja.
Liksom.
Ja. Eller sätt då fanskapet på waivers som Rangers gjorde med Goodrow.
Mm.
Och så kan väl någon plocka upp honom i så fall. För det är ju ingenting som påverkar lönen. Jag förstår inte alls. Och det är så skönt för att ibland så tänker man så här, ja, men jag är ju lite dum i huvudet.
Mm-hmm.
Ja, som ju många tänker. Men så läser man liksom den samlade hockeyexpertisen i världen som inte är Per Bjurman.
Mm.
Och ingen förstår. någonting.
Nej. Kan det vara så att den här otroligt svårarbetade draftklassen får folk att så här, det är någon slags så här kontaktgalenskap liksom. Jag vet inte vem jag ska välja i min, skicka Jake Wallman. Ja. Alltså det är så, vad är det som...
ja, man skulle typ veta vad den här future consideration, för om den är, har inte San Jose 14:e valet till exempel. Att man säger att om någon av de här spelarna finns vid 14:e valet, då byter vi val. Om det hade varit liksom hållhaken, att man fått reda på att det är det grejen, då hade det varit så här, jag förstår att det är något sånt här.
Ja.
Men ja, nej, jag håller med dig. Jag förstår inte. Jake Wallman, han skulle ju vara, han tillför ju någonting även i contenders i en tredje backpar, skulle jag säga.
Mm.
Om vi kollar på så här quality of competition, då var ju Moritz Seider, han spelade ju mot absolut svåraste motståndare hela tiden med Jake Wallman.
Ja.
De gjorde det inte jättebra. Alltså, det hade kunnat gå bättre, men de gjorde det i alla fall, och inte San Jose katastrof dåligt. Så varför skulle inte han kunna vara lite mer skyddad i ett andra eller tredje backpar?
Nej, och han kan åka skridskor och han har ett jävla skott liksom.
Mm.
Nu var det liksom, jag läste på något forum så här, att ja, men han är, det ryktas som att han är en locker room cancer. Bara, fast det har jag inte hört från något håll. Nej. Och då tror jag inte man skriver ett liksom, att man förnyar ett kontrakt. Nej. Eller om man har den uppfattningen.
Ja.
Men jag är så här, ja, precis det som Björn säger nu. Jag är så här, om det här faktiskt innebär någonting, förutom att liksom man bara ska göra så med lön, om det här faktiskt betyder att Mike Greer har tagit hand på att säga så här, att ja, okej, men vi kommer att någonting liksom.
Mm.
Men jag är ändå så här, fan, ett andra val hade jag kunnat ge upp för att bli av med Ben Chiarot.
Mm. Ja.
Hans lön som är betydligt högre för en betydligt äldre spelare. Men vad ska vi ge upp för att bli av med det då? Eller Andrew Copp? Är det två första val och liksom en vasektomi? Eller vad är det som ska hända?
Justin Hall till exempel har väl inte varit jättebra?
Justin Hall, ja, Hall, absolut. Ja. Och där är det så intressant för att, nu kommer jag in på andra delar här, men Iceman har ju fått liksom frågan så här, ja, men hur mycket kommunicerar du Ola Lund? För att nu är det liksom vilken spelare i ordningen som du har signat som inte används liksom. Bara, ja, nej, men jag hade hoppats på, och så kom han tillbaka själv till så här Klim Kostin. Jag tyckte han bidrog med någonting. Jag tyckte han tillförde det här och det här som vi saknade, men han användes inte och då hade vi inte råd med 2 miljoner i en fjärde kedja eller på bänken ens liksom. Så men det här luktar lite grann att nu har han signat Andrew Copp och JT Comfort för över 5 miljoner vardera per år i hur många år. Det känns lite desperat i form av att han nu behöver rädda pengar. Mm. För att han har varit så här, ja, men nu har jag lagt pengar på mitten 6 forwards liksom.
Mm.
Så nu får jag köpa ut en back som kompletterade Moritz Seider ganska bra. Hä?
Ja. Nej, men han signar väl Kopp för att han skulle bli andra center, och så är han inte tillräckligt bra, så nu betalar han en tredje center, andra center lön till exempel. Ja, nej, jag tycker att ICE-planen börjar själva ordentligt nu med det här.
Det ska bli intressant att se draft och trader på runt draften och de första dagarna i juli.
Ja.
Det ska bli väldigt intressant, för där kommer jag nog bedöma vad jag tycker om vad som man behöver göra.
Ja.
För nu är det liksom jag börjar hålla med de fans som säger så här, att om det inte är slutspel nästa säsong, då är det nog misslyckat det här.
Mm. Då tar vi in Sergej Fedorov istället.
Ja. Inte vet jag. Nej, men liksom, jag vet inte.
Ja. Det är, nej, men jag fattar vad du menar.
Det är märkliga beslut.
Ja. Mm. Jag tänker, om jag hade varit Detroit-supporter, så hade jag försökt sätta på mig de rosa skimrade glasögonen och tänkt att det finns någon. Den andra skon kommer falla i och med draften, eller i och med första dagarna i resigning eller någonting sånt. Vi kommer få en förklaring till det, för jag håller också med om att det känns konstigt liksom, så.
Men för jag tyckte så här, att när de skickade Andrew Gibson till Nashville, och vilket andra val, så tänkte jag så här, okej, han kanske ska packa ihop första och ett andra val för att trada upp sig till 12:e plats eller någonting sånt. Okej, då är det värt det. Jag gillade liksom Andrew Gibson. Stor som fan, rightad, skicklig offensivt. Han hade många delar som var väldigt liksom, kändes återvärda. Liksom. Och då var jag så här, okej, det andra valet kanske är värt någonting liksom, för att få det vi vill ha. Nu fattar jag ingenting.
Nej. Mm. Det är ju en väldigt backtungt draftår. Mm. Det kanske är så att Iceman har siktat in sig på någon som man är så här, den här snubben.
Kanske.
Jag vet något som inte ni vet.
Kanske.
Och det är vad Paul Isobert gör nu för tiden. Jag Exakt. Fortsätter att nämna gamla klassiska NHL 94.
Paul Isobert.
NHL 94 Detroit-spelare.
Ja.
Mm. Vi ska ju säga att det, som tur var för Flyers så har SKA gått med på att släppa Mitchkov redan till den nuvarande säsongen. Det vill säga att han bryter två av sina år. Vill jag
ett
säga.
År ett tror
av sina år, just det, precis. Mm. Och det är kul. Och Breer sa att det är vi väldigt tacksamma till CSKA. Det är fint att vi fick honom tidigare.
Ja, och det verkar ju vara något politiskt där. För han fick ju inte spela i... Han blev utlånad till valfri annan KHL-klubb istället. Så att de verkade ju inte tycka om honom av någon anledning.
Nej.
För att han var ju, hade ju han spelat där, så hade han ju dominerat i, där också. Så att ja. Ja, jättebra för NHL.
Ja.
Det ska bli väldigt kul att se vad han kan prestera.
Mm. Och nu känns det som att så här... För det pratades ju om att hade Mitchkov varit kanadensare hade man kanske quick tagit honom före Bedard till och med. Mm. Alltså att han hade varit en helt annan typ av kandidat.
Ja.
Liksom.
Ja.
Så nu, om han väl är i USA, och det är ju Flyers har ju utrymme för honom.
Och fick honom med ett sjunde val.
Ja. Och det bästa är att han kommer få John Tortorella första säsongen. Mm. Så han kommer åka tillbaka till Ryssland.
Ja. Så, fuck this shit.
En liten, vad heter det, när vi spelar in nyhet, väldigt liten. Kings har beslutat sig för att de ska gå tillbaka till Gretzky-erans ställ. Det tyckte jag var roligt. Jag gillar den väldigt, väldigt mycket. Väldigt snygg, den svart och silver kombinationen med den gamla kronan på bröstkorgen.
Ja, och på tal om gamla kronan så kommer ju, har ju Anaheim nu precis unveilat att de ska köra med den här gamla dagshjälmen, alltså målvaktshjälmen.
Disney-loggan.
Disney-loggan, fast skräp orange som vanligt. Men det, något, man måste ju se ut som en vägarbetare också när man går på matchen.
Någon ska göra det.
Någon ska göra det.
Ja, kul. Kul. Chicago visade hur deras första tröja med spons på bröstkorgen, alltså den här över hjärtat. De hade ju Rocky för vägaren som dog hela förra säsongen. Och nu så kommer de ha en Circa Sports, samma som Vegas har, som är någon sån här kasino-grej. Och den såg faktiskt riktigt bra ut. Det var en snygg logga, vit på röd bakgrund. Den stod inte ut, den såg inte så. Sen är det ju, tycker jag, jättetråkigt att NHL-lagen börjar släppa på det här, men majoriteten av lagen har ju reklam på tröjorna numera, så att...
Säg förlåt till alla hockeyfans att du tycker att det är fint med reklam på hockeytröjan i NHL.
Nej, det, men om man ska ha reklam på hockeytröjan så såg det väldigt bra ut. Det såg inte ut som i VM där någon hade limmat på någon slags så här registreringsskylt i pannan på spelarna.
Så. Ja, det är så jävla fult.
Ja. Ja.
Men ja, hur som helst. Det är fler lag som kör. Har Devils reklam?
Ja. Ja.
Detroit tar inte den.
Priority.
Ah, okay. För det är inte alla som har, men majoriteten har ju det mer. Och 5 av 6 original 6 lag har.
Mm.
Jag tror det bara är Rangers som holds out fortfarande.
Det finns jävla mycket pengar där.
Och den informationen drog jag rakt ur min enda lykt. Vi har fått reda på att Henriks barn eventuellt kommer att lyssna på den här podcasten, så jag försöker svära så lite som möjligt.
De kommer ju ha somnat vid det här laget om de ska lyssna på den här podden, så roligt är vi inte.
Min sjuåriga son har lärt sig ordet röv i skolan, så att jag tror inte att det är ett problem där.
Det är ett bra ord. Det är ett riktigt bra ord.
Det
kan vara ett av de bästa svenska orden faktiskt. Det har liksom tyngd på något sätt.
Ja, kan man säga.
Ibland behöver man bara säga röv helt enkelt, och ibland så säger man
pass the puck.
Stay on side.